Velkommen til en podcast om fotografiets forunderlige og spennende verden, nemlig Fotoplay med Roger Borgelid og Bjørn Moholt.
Som de aller fleste kunstnere eller håndverkere lærer vi håndverket å kopiere hvordan andre gjør det. Vi kopierer for å lære, før vi utvikler vår egen stil som fotografer. Og det er litt det vi skal snakke om i dag, Roger. Stemmer ikke det? Vi skal lose våre lyttere frem mot de store Instagram-fotografene, eller de store fotografene som faktisk også du kan følge på Instagram.
Yes.
Yes. Og vi har jo vært på tur sammen, jeg og du, og når vi kjeder oss, så har vi pleid å sette opp type lister over våre favoritter innenfor ulike felt. Denne gangen skal vi gjøre det med våre fotograffavoritter, og da med vinkling mot Instagram. Jeg synes Instagram har blitt en underskog, en stor skog av mye rart, og det er veldig mye, hva skal jeg si, selvpromotering der. Men inni denne urskogen av støy, så synes jeg det faktisk er en del høydepunkter når det gjelder det fotografiske. Og det er de vi skal på en måte prøve å finne frem til i dag. Roger, hva er din store favoritt på Instagram når det gjelder dette her?
Oj, alltså jag har några stycken som jag verkligen gillar. Jag kan inte säga att jag har någon stor favorit på Instagram som är större än någon annan, men det är några stycken som jag kommer tänka på när vi ska lista inspirerande fotografer just på Instagram då.
Men varför har du klart lite grann vad slags kriterier sätter du för att du ska synas att det är bra? Vad är det liksom dina kriterier för en god fotograf då, speciellt på Instagram?
Nej, men nu har vi ju, i och med att vi har ämnet i första hand om resefoto, så har jag tittat mycket på dem. Men rent generellt sett kan man ju säga att jag alltså det är ju ett enormt brus och ett konstant flöde av, lite som du antydde i påan här, att det är mycket stöj, alltså det. Och alltså med stöj menar jag då att det är ett konstant brus av alla möjliga sorters fotografer som det är svårt att hitta rätt i liksom. Och då det kan man säga att de favoritfotografer som jag har valt, det är sådana som som jag fastnar för, som jag stannar vid bilderna lite mer än att bara flippra vidare, för det är ju liksom, alltså man, hur länge konsumerar man fotografi på Instagram? Det är inte många sekunder, men de som jag gör det med, det är de fotografer jag har valt nu till den här listan då.
Ja, och så syns det väldigt okej att kunna gå och se på konton deras och så av och till bara gå igenom konton och se vad det sista de har gjort och så få en typ feeling med det fotografiska temperamentet. Inte bara se dem i en flyt, men också rätt och slett gå in på konton deras. Så då har jag nog.
Nej, men absolut. Så gör jag nästan alltid när jag konsumerar Instagram, att jag går in på deras konton och tittar på helheten.
Nästan.
För att annars blir det för mycket liksom oväsentligt som dyker upp, tycker jag.
Eller sånt.
Så att, och sen en annan sak som jag också som jag faller för, det är det som förstås estetiskt då fångar mitt öga och för fotografer som har en egen stil och ett eget uttryck och som kör den kanske hela vägen rakt igenom. Som inte är för breda helt enkelt.
Ja, jag liker också det att någon har en tendens till att sprida sig allt för mycket, syns jag. Och då kan du fort falla av. Men så är det då någon som är väldigt tro mot sitt koncept och det är väl kanske det vi ska snacka om här idag. Så du hade en lista, sa du till mig, på 5 fotografer. Ska vi ta det liksom annorlunda då?
Det kan vi göra.
Ja, så kan du få låta börja.
Gud vad du är artig. Det är för att jag är svensk.
Det är för
att
du är svensk,
ja. Fint. Nej, men den första som poppar upp, han har vi pratat om förut. Han heter Daniel Kordan och är en rysk landskapsfotograf i 30-årsåldern. Han har jättemycket följare och han har liksom ett sätt att fotografera landskap som har en egen edge, tycker jag.
Mm.
Han har ju fotat alltså de mest makalösa landskapen över hela världen, men han gör det alltid på sitt sätt.
Mm.
Och det är alltid, och det, jag skulle säga att det sättet är alltid i magiskt ljus, alltså det verkligen det perfekta ljuset. Mm. Och han har en briljant kompositionskänsla. Och jag tror att vi nämnde honom när vi pratade om just landskap, att han är kungen av förgrunder. Han
stämmer
har ett sätt att skapa djup liksom i sina bilder som är magiskt, skulle jag säga.
Mm.
Men det är en estetisk fest att gå in på hans Instagram-konto.
Mm. Daniel Cordan.
Mm. Och det är också alltså det som är så fantastiskt med hans landskapsbilder. Jag har ju varit på många av de ställena och jag har sett väldigt mycket andra bilder från de ställen han har varit på. Bland annat har han varit uppe i Senja och Lofoten. Och jag ser ingen annan som tar de bilderna på. Han har någonting extra i sina bilder som gör
att
även de mest liksom slitna landskapen, mest fotograferade landskapen speciella.
Så finner han något nytt. Och det är intressant att tänka för de som ska ut och fotografera. Väldigt många destinationer är ju genomfotograferat. Och då kan det vara grett att gå in där på Instagram och veta att den fotografen också har varit där och kanske få lite inspiration till att finna dina egna vinkel.
Ja, exakt. Och det man kan se i hans bilder som jag kan utläsa, det är någonting som vi har pratat om mycket om i den här podden, det är att han ger sina motiv enormt mycket tid.
Mm.
Han stannar där tills det är liksom, tills han har det. Det skulle inte förvåna mig om han kan stanna över en hel natt på en plats bara för att vänta på det magiska ljuset. Mm. Så att han är väldigt speciell och en stor inspirationskälla, tycker jag.
Ja, väldigt många av dessa här har ju då en vision, i alla fall de som jag har tänkt att snacka om. De har en vision om vad slags bilder de vill ha, vad slags lys de vill ha, vad slags uttryck de ska ha. Och så jobbar de då för att få alla dessa elementen på plats i det bildet.
Vad är dina etta på din lista?
Ja, man är ju lite sån tillbörlig, vi som resefotografer då, tillbörlig till att ta en del den typ fotografer, men jag har valt en tysk ättet fotograf som har följt i ganska många år, helt från den tiden då han var assistent hos Annie Leibovitz.
Mm.
Och det är Martin Scholler, en tysk fotograf som för så vidt är mest känd för sina extremt närgående porträtter. Och han brukar ett speciellt lys. Han brukar självklart extra lys, 2 lysstriper på var sida av kamera som är rätta mot objektet, och hela ansiktet fyller då den rutan, den foto, alltså fotografiet. Och det är extremt intensivt. Han är ju då självklart mest känd för sina kändisfotografier. Mm. Men de bästa bilderna syns jag som han har tagit är en reportage han gjorde för National Geographic, hvor han var hos dette Hadza-folket i Tanzania. Jeg vet ikke om du har hørt om det, men det er altså et folk, en av de siste hunter-gatherers, altså sankerfolk som fremdeles lever, og hvor han også brukte en del av den teknikken, altså estetikken, men også gjorde rene reportasjer. Men så har han en sånn der, vad ska jag säga, en dröm, hänger liksom en dröm över bilden hans som jag syns är väldigt väldigt vackert, och han brukar mycket rum. Han är inte så väl inne på förgrunden, men han brukar mycket plats, alltså han placerar människan som ett element i ett större bild, något som jag syns är väldigt fint.
Men jag kollar hans konto också, och är det inte först hans väldigt närgångna porträtt han tar, men tar han även landskap?
Alltså? Han tar landskap också, och du har rätt i det, på konto hans så är det väldigt mycket det, och det sista projektet hans har ju varit i flera år, hvor han fotograferar uteliggare i Los Angeles, hvor han håller till. Och så skriver han en historia om disse. Den är faktiskt värd att få med sig. Det är en väldigt fin serie hvor han gör det här, den estetiken mot ja, folk som vi normalt inte förbinder med kändislivet, tvärt emot, alltså de från Rennesten. Och det syns jag är väldigt spännande. Och så de sista bilderna han är så brukar han film faktiskt. Istället för att ha stillbilder nu så har han, tar han få någon små filmsnutter. När du först ser på bilden så tror du det där stillbild. Och så plötsligt så beväger bilden sig. Väldigt, väldigt stilig alltså.
Ah, ja, coolt.
Ja. Väldigt kul. Och jag liker hans tillnämning, jag liker hans lys och jag liker hans filosofi. Så det är väldigt mycket av den totaliteten där som är väldigt,
som inspirerar
väldigt
dig.
Ja. Mm. Den är väldigt dedikation till projektet.
Ja, coolt.
Mm. Mm. Yes. Nästa man,
nummer två. Mm. Nästa man, det är en kvinna.
Kvinna, ja. Ja, så där. Flott, vi må ha någon kvinna.
Och det är en amerikansk fotograf som gör mycket jobb åt National Geographic som heter Amy Vitale.
Mm.
Som jag precis har fått upp ögonen för faktiskt. Men jag är helt knockad av hennes, framförallt skulle jag säga, hennes engagemang i allt hon gör.
Mm.
Hon kämpar ju mycket för bevarande, conservation, när det gäller i första hand vilda djur i östra Afrika skulle jag säga.
Mm.
Och hon har gjort en otroligt stark bildserie om den sista vita noshörningen.
Ah, okej. Okay. Mm. Vita näshorn,
förlåt?
Vita näshorn, som vi ser på norsk.
Ja, exakt. och det är inte bara känslomässigt starka bilder, utan det är också känslomässigt engagemang från henne. Man känner verkligen att hon brinner för det hon gör.
Mm.
Och att hon liksom skildrar människans, vad ska man säga, ja, men godhet och goda anda att faktiskt vilja göra skillnad och påverka utvecklingen så att vi får en bättre planet för de vilda djuren.
Det där syns så fascinerande med Amerika, att du har, det är ju kanske sannsynligtvis de största förorensarna i världen, men samtidigt så har de också de starkaste institutionerna som jobbar för miljö. Jag tänker då för exempel med National Geographic och en del andra som hvor du då finner den typen människor som får rum och anledning till att snacka om dessa ting. Det syns jag egentligen väldigt spännande. Mm. Ja, fortsätt.
Nej, men det var nog det. Hon har liksom en det alltså, det finns människor och fotografer som fotar kanske, ska jag säga, mer konstnärliga bilder, men det är någon slags känslomässig styrka och kraft i hennes bilder som bara går rakt in i liksom maggropen på mig. Henne är jag väldigt inspirerad av faktiskt.
Ja, hun är nog inte den där stora estetikern som jag ser det, men hon har ett, akkurat som du säger, hon har en typ av reportagenerv i bilderna sina som smitter över, som jag syns.
Och i och med att jag själv liksom nu har börjat ta mina första publiceringar i National Geographics resemagasin, så är det en fotograf som jag tittar väldigt mycket på, hur hon jobbar och hur hon verkligen går all in i sina projekt då. Och det tar jag till mig.
Mm. Ja, det är det vi nästan kan missunna amerikanerna, att de har disse outlets, disse flatene sine, hvor de kan boltre sig och få gott betalt för det. Vi är inte så heldige dessvärre på vår sida av damen. Jag ska ju då fortsätta, och då ska jag ta en fotograf som du tipsade om, som jag hade helt glömt av. Så en kars från Kanada som heter Joey Lawrence. Också omtalt som Joey L. Du känner ju säkert till honom.
Ja.
Du som väntade det för mig.
Ja.
Och det var väldigt bra att du gjorde det. Nettopp för att det är ju inte så länge sedan jag var i Etiopien. Och prövde på en måte att följa hans fotspår. Han blev ju väldigt känd för sina, vad ska jag säga, porträtter i Omodalen av olika folkeslag där. Danatsech och så dessa andra. Men denne karen her er jo veldig spesiell. Han begynte visst nok å fotografere da han var 7 år og fikk sitt første digitalkamera, tror jeg, i begynnelsen av 10-årene, hvor han tok bilder av sånne lekedinosaurer. Och han vann sin första fotokonkurrens då var runt 15 och blev gjort känd då han började ta bilder av rockband. Han tog betalt för 400 kronor per uppsätt plus att han fick biljetter till konserten. Och så på ett eller lyckligtvis så blev han snappet upp av de stora agenter i USA och Storbritannien. Och då var han bara 16 år gammal. Och bara 18 år gammal så blev han engagerad in på engagerad till att ta bilder i förbindelse med film adaption av den första Twilight boken alltså filmen till den Twilight filmen. Mm. Och sedan har det egentligen bara rullat runt för han och det är nog inte bara det att han har varit väldigt framöverlent men han tar faktiskt ganska spännande bilder och det är speciellt disse studiotype bilder som han tar i vildmarken.
Ja, exakt. Mm. Mm. Jag påminner dig om honom just för att du nämnde honom till mig och jag tycker precis som du att hans ljussättning, alltså det är som att han gör studiobilder i fält.
Ja, men det han gör, han aktivt brukar studiolys och det var idé var rätt upp och upphöja dessa människorna i en studiosituation och ta dem ut av den här vildmans, den primitiva tillvälsen som den edle vildmannen, inte sant? Och ta den in i en moderna setting. Så han hade helt bevisst valg vid att bruka ganska kraftig studiolys ute i vildmarken. Väldigt spännande.
Ja.
Yes. Vidare till dig, Roger.
Ja, men då måste jag ju nämna Art Wolf som ju är det han heter, höll jag på att säga. Men han gör alltså konst av naturen och djuren. Och han är väl en av de mest kända landskaps- och vilda djurfotograferna i världen skulle jag säga. Han gör fantastiska bilder från alltså hela väldigt mycket natur, landskap, wildlife och även då ursprungs native cultures, alltså ursprungsbefolkningskulturer. Och jag har också sett jag har flera böcker av honom hemma. Jag har sett väldigt mycket filmer om honom där han visar hur han arbetar och hans sätt att göra konst av planeten jorden tycker jag är otroligt inspirerande. Det är ju då lite bortom det dokumentära för det är väldigt stageat och det är väldigt ska man säga väldigt uttänkt i förväg vad han vill visa. Men det är otroligt visuell impact i hans bilder alltså, som jag verkligen fastnat för.
Art Wolf, var det det?
Ja.
Var kommer han från?
USA.
USA, ja.
Eller egentligen, han har en vlogg nu, eller vad man ska säga, där han... jag tror att den heter Tequila Time eller något sånt där med, vilket är lite, jag har sett den några gånger, det är lite märkligt, men han har otroligt mycket intressant att säga och hans sätt att arbeta nu är han såklart otroligt ska man säga privilegierad som kan åka runt vart han vill i hela världen och få det liksom betalt, men han har bland annat tagit bilder på människor som, vi ska lägga ut några bilder sen, men det är massa färgade människor som ligger liksom huller och buller om varandra, nakna och bildar en slags mosaik av, ja det är magisk konst skulle jag säga. Och så som han jobbar skulle jag också vilja jobba lite grann. Så just att göra någonting mer än att gå bortom liksom hur det ser ut. Och det gör ju verkligen han. Han har en tydlig vision och han genomför den liksom till punkt och pricka och är extremt konstnärlig.
Spännande. Aldrig hört om han faktiskt.
Jaså?
Nej. Vad kommer det av att det är så många amerikanska fotografer som dyker upp på våra listor?
Ja, det är en bra fråga. De är väl... Jag har inget bra svar. Det första man tänker är väl att amerikaner är extremt bra på att höras och synas. De tar för sig.
Ja.
och så har de väl forum i det landet med, som vi pratat om lite här, med fantastiskt mycket och starka publikationer som de kan synas i. Och en fotokonsten är alltså extremt stor i USA, så att det är lite därför också.
Ja, jag tror det. Du är inne på något där, att de har så pass starka flator, de har disse magasiner, de har ett enormt starkt marked också, köpekraft i marked, som gör att det är, när du förslår igenom där, så är det långt enklare då. Och det är klart att väldigt mycket av god fotografering handlar också om resursbruk, alltså att du har stor tid. Tid är pengar. Och för att ta ett gott bild kräver det tid, inte nödvändigtvis så mycket utstyr, men att du har tid och rum för att kunna göra det. Och inte minst när du då ska ta resebilder, så måste du ut i världen, och då det kostar också.
Ja, och att man får tillträde till de här miljöerna i obegränsad tid som de här får, och att de verkligen, alltså det är en enorm apparat att ta sig ut till de här områdena och sitta där och vänta på att saker och ting ska ske, och framförallt om man då fotar vilda djur, alltså, och den det är ju såklart sitt till.
Och för att bryta lite in där, så tänkte jag skulle nämna en norsk fotograf, Jonas Bendiksen, som blev känd särskilt på grund av en bok. Han reste runt i de gamla de små ex-sovjetstaterna som plötsligt blev fria eller semi-autonoma, typ Transnistrien och sånt. Och det blev en bok av det som heter Satellite, som faktiskt är väldigt, väldigt bra. Och Jonas Bendiksen, han började som fotograflärling hos Magnum i ganska ung ålder, och klart då klore sig fast där, och är nu fast fotograf hos de, och då reser runt för stora magasiner, också National Geographic. Han har lagt en annan serie där som handlar om tro, som också är väldigt, väldigt bra, och det blev väl också en bok av det. Jag husker inte helt titeln på den.
Men är det inte han som har tagit de här panorama, alltså med panoramabilder bara?
Nej, det tror jag inte. Det är möjligt, jag ska inte utelukka det, men jag kände inte han igen för det. Men han är väl mest känd för att ta för exempel av olika, vad ska jag säga, trosamfund och lite sån subkulturer då, kan du säga.
All right. Jag vet vad man är.
Ja, och han säger faktiskt han har klart det som väldigt få skandinaviska fotografer har klart, att få ett fotfäste innanför den internationella arenan som reportagefotograf och då som resande fotograf. Och väldigt spännande fyr, som är väldigt down to earth och fin karl alltså. Har du fler, Roger?
Ja, men jag har några, men jag kan nämna två till lite kort bara. Och den ena är Chris Burkhard, också amerikan förstås. Och när man googlar, vilket jag gjorde nu för att hitta rätt i flödet, så att säga. Och jag har ju följt honom i många år, så jag vet vem han är. Men han dyker alltid upp på så här listor över de mest spännande resefotograferna att följa på Instagram just nu. Och han är ju, vad ska man säga, Han specialiserar sig på framförallt surfning då, och livsstil och landskap, kan man säga. Och han har han skildrar väl hur människan connectar med naturen på något sätt i sina bilder, som jag tycker är väldigt spännande. Och det är alltid liksom estetiskt, visuellt klockrent, men det är också lite annorlunda situationer än vad man är van vid att se i resefoto, som är liksom lite mera, ja, men mer action, mer det händer saker i hans bilder hela tiden, som är som små berättelser.
Chris Burkhard, vi ska lägga ut namnet på disse vi nämner i löpet av den podcasten. Helt på slutet, jag ska ta ett par stycken till för vi avslutar egentligen. Jag syns för exempel den fotografen som har följt både Ronald Reagan och Barack Obama, Pete Sousa, syns jag är en väldigt spännande fyr med en helt klar agenda med sina bilder. Han fick ju lov till att vara med, han blev en personlig vän av Obama, och så fick lov till att vara med Obama omtrent överallt. Han la ut, han begynte vel ikke så veldig aktivt på Instagram for etter at det var over, etter at den hvite husperioden var over, og han begynte da å legge ut masse av disse bildene som han tok I løpet av den perioden, og jeg tror at det var, han gjorde det litt sånn som en type agitasjon mot Donald Trump. For å skape en kontrast mot det galskapen som da skjedde der mellom 2017 og 2021. Og han har jo fått opp til 300 000 visninger på noen av disse her. Utrolig populær og veldig spennende. Han har krystallklare bilder, veldig fine farger, synes jeg, veldig naturtro. Og så det mye humor I de bildene. Og humor ofte veldig vanskelig, synes jeg, å få inn I bilder. Det krever en ekstrem tilstedeværelse, men han har vært veldig flink der og har klart å få også da Obama med seg på noe av disse tingene som litt morsomt og kan være gode ideer for de som på jakt etter den type vinkel på bildene.
Just det.
Ja, en siste kar jeg vil nevne sånn I farten som også har vært mye I norske farvann, naturfotograf som heter Paul Nicklin. Han har enorme ressurser med seg. Han også en typisk National Geographic fotograf som tar veldig mange sånne type undervannsbilder. Han tar også veldig mye bilder.
Han fantastisk. Jeg vet precis hvem han Han brutalt bra.
Brutalt bra. Han nok den fremste representanten for den industrielle måten å ta bilder på. Han har et enormt arsenal av utstyr med seg ut I felt. Det krever vanvittige ressurser. Men når du da har en type organisasjon som National Geographic I ryggen som han da har, så kan du gjøre det som han gjør. Og det veldig få som har de muligheten. Han også biolog, så han har jo den tilnærmingen. Du har en norsk fotograf, nå husker jeg Søren McFarta, hva han heter, som gjør noe av det samme. Jeg skal prøve å nevne det da, finne han til vi legger ut dette her på nettsiden. Hvor de bruker da sin, hva skal jeg si, biologibakgrunn for å tilnærme seg naturbilder. Det helt fenomenalt. Og da jo det vi snakket om, du snakket om I sted, å ta seg god tid. Det jo, tid penger, og den som har muligheten til det for å få tatt de bildene, han må investerer ekstremt mye tid for å få tatt akkurat de bildene.
Ja, men exakt. Og sen det jo så klart at om man då inte har de pengarna att investera i att ligga I på Antarktis och fota, vilket ju är extremt dyrt och svårt, så finns det ju faktiskt möjlighet att investera tid snarare I sin hemmamiljö då, för att om man nu vill tänka på det. Men visst, jag kommer ihåg apropå Paul Nicklin, så kommer jag ihåg en bild där han simmar ju oftast med de här djuren och är nere I liksom väldigt iskalla förhållanden ibland. Så jag kommer ihåg någon bild på någon säl som är delvis under vatten och delvis över vatten, som är helt magisk. Det var väldigt bra tips där, Björn.
Ja, och jag tänker sån akkurat det du säger där, att det är ju inte det med sagt att man ska gå göra akkurat det samma som de gör, men det kan vara väldigt många goda tips att få, inte sant? Och du behöver nödvändigtvis inte kosta så mycket pengar, men det är liksom mer det att få den idén till att göra dessa ting. Av och till så kan det vara gött att få den type tips. Som jag sa inledningsvis, så har du en tendens att alla goda hantverkare, de går I lära oss en mästare, men så skal de da tre ut av mesterens skygge, og da handler det egentlig om å finne sin egen identitet, og det vel det vi egentlig snakker om her.
Ja, och att man också kan ta med sig inspirationen in I egna projekt på hemmaplan. Så när man, om man inte har möjlighet att resa till de här miljöerna, så finns det faktiskt inspiration att hämta även I resefotografi som man kan ta med sig hem, så att säga.
Strålende famous last words der, Roger.
Vi tar hva vi får nu for tiden.
Ikke sant. Veldig bra, Roger. Jeg håper det har vært noen gode tips der for våre lyttere, og så snakkes vi igjen om 14 dagers tid, tenker jeg.
Ja, men det låter bra. Ha det.
Hei da.